När det utfordrar mig i sån bok då är att du har ju har nästan 500 sensor alltså, när du är färdig. Så.
Då lytter du till Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på att framsnacka och heja på folk som bränner för något här i Sunnhordland. Du som lytter vill bli bättre känt med dig som står på som grundare i näringsliv, idrett och kulturliv. Målet mitt är att podcasten ska bidra till en framsnackningskultur, bulust och ökt kännskap till allt det spännande som sker i Sunnhordland. Vill du veta mer om podcasten och hur du eventuellt kan bli en samarbetspartner? Check ut sunnhordlandpodden.no. Och jag sätter stor pris på om du är med och delar podcasten med någon som du tror kan ha glädje av den. Nok om det, her er dagens episode. Han har haft mer än 300 speljobbar i Sunnhordland och Hardanger. Han är lite över snittet intresserad i historia och har gett ut flera böcker. Vad de handlar om och om andra spännande projekt som han håller på med ska du få med i denna episoden här. Välkommen till Sunnhordlandpodden, Lars Jostein Rørvik.
Tusen tack ska du ha.
Ta turen helt ifrån Kvinnherad.
Ja, kjøl om det var ruskavir i dag så var det kjekken og fergene på morgon, men det var ingen som var innstilt.
Alt gikk. Ja. Det er bra. For de som ikke kjenner deg da, du må gi noen harde fakta. Hvem er Lars Jostein?
Ja, jeg er født i Rørvik i mellom Sunde og Husnes i 1948. Og jeg har faktisk bodd på samme plassen i alle mine 75 år, unntatt 4 år når jeg gikk på gymnasiet på Stord. Så jeg har overtaket et småbruk som bestefar min hadde og far min hadde, og nå har jeg det også, men jeg driver ikke bruket. Jeg har noen snille naboer som har sauer på bakkene, så sparer meg for mye arbeid.
Hvordan var det å vokse opp der?
Ja, det var veldig kjekt å vokse opp. Det var rart ikke for at vi var en gjeng som, det var før mobiltelefonen sitt i, så når vi skulle finne på noe så måtte vi møtes, og da hade med liksom en plats som när man hade fått middag om dagen och så bara gick med där till och då dukade alltid upp något så du kunde vara i lag med.
Och så det var en god gäng.
Ja, det var en god gäng. Jag var äldst då, men de andra var ett par år yngre, men vi gick gott tillsammans.
Jag kallt upp på mig då.
Nej, om somrarna så får man och bada och sprang i skog och mark och gärna hej på sticko eller andra leke. Och så om vintern, det var ju snö också förr i tiden. Så då, så snart det var 5 centimeter snö på backen så var det att gå på ski och laga hopp och forskjell. Och gärna gå ut i skogen i löpe där.
Ja. Du nämnde att du gick på skola här på Sord. Vad skola?
Ja, jag började på realskolan 1963 och då var det ikke realskole på Sunde der jeg bodde, men plutselig så fant jeg ut at jeg skulle starte en i kommunal regi. Og da var privatskole, så det hette, som jeg betalte 30 kroner i skolepenger i måneden. Og den var 2-årig da, vi gikk der og måtte ta eksamen i alle fag når vi var ferdige. Så da måtte en jo ha litt gode karakterer for å komme inn på gymnasiet, og da var om jeg var så ivrig etter det, vet jeg ikke, men etter litt press så begynte jeg på gymnasiet på Stord høsten 1965.
Ja, hvordan var det å flytte til Stord?
Nei, det var ganske greit, for vi hadde, jeg og en kompis, hadde hybel i lag oss, en som hette Djupvik, rett overfor fengselet, og der, han hadde flere hybler i etasjen der, så der var vi en guttagjeng som ble ganske sosial etter hvert. Så kom jeg ganske fort inn i miljøet på Stord med, jeg ble hukket og vervet i AUF-laget, så jeg kom med i dag, og så begynte jeg med friidrett i lag med friidrettsgruppen, så jeg har utallige turer fra idrettshallen og her til Savågen og tilbake med langkjøring.
Sånn er det. Og etter hvert så fikk du jobb på Sørall.
Ja,
er det sånn du uttaler det?
Det er uttaler Sørall. Nå ja. Heter det Hydro Husnes.
Stemmer. Sør-Norge ja. Aluminium. Så
ja, de startet opp i 1965, høsten. Så jeg hadde ikke noen planer når jeg var ferdig med gymnasiet. Så jeg begynte der på sommerjobb. Og så hadde jeg funnet meg kjæreste. Og da ble det så alvorlig at vi etablerte oss. Og byggde hus faktisk i 1973. Og jeg ble værende på Sørhall hele min arbeidskarriere.
Ja, hva jobber du med der?
Jeg begynte som vanlig skiftarbeider, og så fikk jeg jobb i transporten på dagtid, og jeg vog all aluminium som de produserte, og registrerte det for hver kunde. Da holdt jeg på med 10 år. Så var det ledig jobb i kvalitetskontroll, så det heter. Og de siste 20 år så jobbet jeg med kvalitetskontroll, og satt stort sett i en mikroskop og studerte det indre livet i aluminiumen. For at kundene Krov hadde visse krav de kom med til kvalitet, og da måtte vi dokumentere. Så da var jobben min de siste 20 årene.
Ja, så du var der i cirka 40 år, eller litt over 40 år?
Ja, jeg sluttet i 2010, og da var jeg 62 år. Da hadde jeg ikke tid å være på arbeid lenger, for jeg hadde så mange hobbyer jeg måtte ut og...
ja, sånn er det. Ja. Men er det noen hendelser derifra som du husker spesielt godt?
Nei, ikke i arbeidslivet, men det var veldig kjekt å jobbe på Sørhall på 90-tallet, for da tjente de masse penger, og da fikk vi reise på både ekskursjoner, og jeg var på kurs i København 3 ganger, og lærte om det faget som jeg holdt på med da. Og vi var på ekskursjon til Schweiz, og da fikk vi reise til en plass som heter Zermatt, en plass som ligger i nærheten av Matterhorn. Da fikk vi ta banen opp på 4000 meter på Klein Matterhorn, som det heter. Det var litt av en opplevelse.
Ja. Denne episoden er sponset av kulturprodusenten GåPå. GåPå arbeider gjennom sine prosjekt for den levende, ekte og lokale scenekunsten i Kvinnherad. Den 24. februar kommer GåPå til Stord Kulturhus og presentere gigantprosjektet Pink Floyd Projekt 3, som en fullskala Pink Floyd-konsert framført av 20 av de beste artisterne ifra Kvinnherad. Fra en enorm scene som nett så vidt får plass i kulturhuset, skal publikum bli dratt med inn i Pink Floyd sitt univers gjennom storkonserten, som er badet i god lyd, lys og effekter. Her blir det musikk ifra ulike album og epoker, låter som jeg vet Pink Floyd-fansen vil sette pris på. Billetter får du kjøpt hos Stord Kulturhus, på nett og i billettluko. Konserten starter klokka 20.00. Stort takk til GåPå for at de ville være sponsor for denne episoden.
Så vet jeg at fotball da har vært viktig for deg. Noen sier at du er en fotballidiot.
Ja, det har du fra Kåne. Men vi spilte jo alltid fotball også, når vi hadde fri som når vi var unger. Vi fant alltid en. Vi måtte lete etter en liten flekk som vi kunne spille fotball på. Men når jeg kom i guttelagsalderen, så ble jeg kontaktet. Det var ikke organisert fotball for unger under 14 år. I trio, som laget heter det. Så da... var det en av guttene som var litt eldre som spurte om jeg ville være med på laget. Og da kom jeg med på guttelaget til trio, og så ble det juniorlag. Men så, når vi fikk til Stord, så ble det litt stopp i fotballen. Men jeg tok det opp igjen litt senere, da jeg var blitt opp noen av 20 år. Så da spilte jeg i noen sesonger på A-laget til trio.
Hvordan var det?
Jo, det var veldig kjekt. Vi spilte jo ned i 4. divisjon og 5. divisjon, så vi kom aldri på et høyere nivå. Men det var vel sånn at vi var alltid litt dårligere enn Stord. Jeg har spilt mot Stord utallige ganger i ulike sammenhenger og aldri vunnet. men den gjengen som startet med det, fotball, vi hadde en god sånn sosial... tone. Så den gjengen som spilte på A-laget i tidlig 70-tal, vi holdt på til vi var 50 år gamle. Jeg har vært på 16 Allboys-turneringer i Haugesund, Vard sin gubbekupp, og da var omtrent samme gjengen som hadde holdt de sammen hele den tiden.
Ja, men nå har du lagt fotballskolen på hylla.
Ja, da begynte leggene å svikte, og da... De siste kampene, da var jeg da bare inn på noen minutter, så jeg ble litt mobba for det, at jeg ikke klarte å stå kampen ut.
Sånn er det. Ja. Men du ser litt på TV da?
Ja da, jeg ble jo hektet på engelsk fotball ganske tidlig, og så... men då var det ju inte dessa kanalerna som sändes så mycket, så då var det den tippekampen som var liksom höjdpunkt i veckan. Men senare så har jag sett otaliga fotbollskamper. Och men ett höjdpunkt var i 2008 till 60-årsdagen min. Då fick jag en gåva och då var resan till Old Trafford och så avskedskampen till Ole Gunnar Solskjær.
Ja, så pass.
Ja. Och det var lite upplevelse, det var 70 000 på tribun, vet du.
Ja, sant.
Ja. Och de hedrar Ole Gunnar väldigt.
Men det är inte Manju som har varit en lage?
Nej, det är inte det. En löjen episod för att jag var Tottenham-fan. Men i 1994 så spelade Tottenham träningskamp på Bryne. Och jag var där. Och då... Och Torstvedt var i mål på den tiden och jag och det så här Tottenham-spelarna de ytterligare hade sko och till slut så var det Brynäs som vant och de, under kampen så blev de så sura och missförnöjda att de uppförde sig som de inte skulle göra. Så jag visade dagen efter på så stod det att Tottenham-spelarna hade uppfört sig som dyr. Och då var det slut. Så då blev det Leicester av alla ting.
Ja, för du måste rätta ut och leta ett nytt lag.
Ja, men det var en väldig tillfällighet. För att släkt och mista mig från Fosse i Hardanger. Och Gatos och Filbert Street som barnders hette, den låg i Fosse Road. det är lätt att förklara varför akkurat det blev Leicester. Men det är den närmaste jag kommer.
Ja.
Och så jag har sett på de omtrent allt som de har spelat.
Hur ligger de an?
Nej, nu leder de klart. De ryckte ner i fjol. Så nu leder de klart den championship så det heter då i England. Så de rycker upp i år igen.
Satsa på det.
Ja.
Men det var inte bara fotboll som var viktig. Alltså musik har varit väldigt viktig för dig. Hur tid kom musiken in i livet?
Ja, det var antagligen då när jag kom här till Stord på gymnasiet. För Stord hade ju många kända band där då, som Chicklets och Hogs och ett så jag inte huskar namnet på ute på rummet, vet du. Och det blev liksom något idol, men jag gick ju på dans här, så när... Vi kom ut till Stord här om söndagskvällarna. Då var det dans i något sätt ungdomshallen som ligger nätt nedanför turnhallen i gågator där. Och då var AUF stort sett så alltid arrangerat det. Så då, när vi gick av färjor då, så var det bara rätt upp i ungdomshallen och hiva ryggsäcken ifrån sig och så var det in. Och det blev inte så mycket dansing, men höra på det band och så spelade det så stort sina band. Så... och det var så jag blev känt med någon av dig och det var liksom det som var inspiration. Men så i sommaren 1966 så kom dessa kompisarna mina och de manglade en vokalist i ett band jag hade startat. Så hade de funnit ut att far min han sång första tenor i manskore, så de måtte ner så pass sångstämma att de kunde synja lite.
Ja, de satsar allt på arv och miljö.
Ja, det gjorde nog då, för han bästa far min var första tenor, så de måtte ju göra något där. Så jag tror inte de hade hört min synja, men
hade du sungit något för då?
Nej då, det hade jag inte. Så det var bara och de hade ju varit i byn och köpt något anlägg, men det var ganska primitivt i förhållande till det han har idag. Så vi övde in som cirka 20 melodier på ett halvår och då blev det debut i Romulo i det lokala ungdomshuset. De spelade till dans. Så då, när du ställde uerfaren på scenen där med ett anlägg som sånganlägg som varken hade klang eller det var något som helst. Det var. Men folk ställde inte så stora krav i den tiden och det var lite musik så de kunde dansa efter så.
Då blev det god stämning.
Då blev det god stämning.
Ja, för att far din, han var mer sån kormusiker.
Han var kormusiker, ja. Så jag huskar han stod han var med i Husnes manskor. Och särskilt om söndag förmiddagen då så med bodde liksom lite i nabohuset och lite över föräldrarna mina. Och då såg då han och hörde han då stod han på köken och övade på manskorsånger och han var litt negativt og også spilte den her popmusikken. Han mente at Beatles og sånt, det var bare døgnflue. Men han tok skamlig feil, ja.
Det var litt mer popmusikk nå enn mannskor, kanskje.
Så. Ja, ja. Så jeg ble med i mannskor på mine godt faksende dager. Da var det stort sett bare resten igjen, så det tok slutt da.
Sånn det. Ja. Men dette bandet deres, hva heter det?
Det heter The Tempers. Temper betyr hvis du blander eller et eller annet. Jeg har ikke sjekket det så nøye. Ja. Men vi begynte å reise rundt og spille, men vi hadde ikke bil. Så kan fortelle deg en sånn liten en tur hvis du skulle til Uggdal på Tysnes. Så var det å samle sammen utstyret i Frihjem ungdomshuset der vi øvde. Og vi hadde en drosje og antagelig noen andre biler og kjørte forsterkere og alt mulig til ferjo på søndag. Og når man kom til Lærvik, så var det av ferjo og inn på en buss til Jektevik. Og så var det på ferja og over til Flatråker og på en ny buss der. Og så til Uggdal, sier det der med sko. Og så søndagen var det samme turen tilbake. Så det var ikke noe...
Det var ikke enkelt å være musiker på den tiden.
Nei. Det var mye arbeid. Men, og det hendte at med en 17. mai, da hadde vi en motorbåt fra Husnes over til Tysnes. Og tysnesingene kom med folkevognsbuss da og hentet oss der. Og kjørte oss til Lundegren der vi spilte. Men så kjøpte vi en... femseter folkevognspickup, da med en sånn karm bakpå, og da gjorde jo alt mye lettere. Så da reiste vi jo både til Førde og nede i det området der, og Sandeid og til Hardanger.
Hvordan fikk folk vete om dere? Altså,
vi hadde faktisk agent.
Såpass.
Ja. Der, i den boken jeg har skrevet nå, så er det et bilde av visitkortet til agenten vår, men han titulerte seg med diskrent, jeg vet ikke hva det betyr. Men...
så altså, han skaffet noen spilljobbere selv?
Ja, det var, jeg tror det ringde rundt ungdomslag og potensielle arrangører. Så, men det var nok folk som tok kontakt uten at han var med i bilden.
Ja. Fikk dere godt betalt? Var det rockestjerneliv?
Nei. Jeg tror det meste vi fikk betalt for en spilljobb var 750 kroner for en kveld. Da var vi fem stykker, men vi fikk ikke noe av de pengene selv, for når vi var ferdig med det bandet i 1970, da hadde vi akkurat betalt det utstyret som vi hadde kjøpt. Så da, jeg tror ikke jeg tjente 100 kroner på de tre årene som dansemusiker. Men så ble det pause i 9 år, og da var det noen som tok kontakt med meg igjen. Det var så en av de jeg hadde spilt med før, og så kom det en ungdom med, og vi startet opp med et band i 79, og ja, stemmer i dag fortsette til 1994. Da. Men da begynte vi med rytmeboks, men så kom det trommis med i bildet, og vi og reiste i samme område som The Tempers hadde reist og spilt i. Ja, dang, ja. Ja. Så 1994, då vi kallte oss for canto, det betyr visst sang, og då 94 så slutta med. Men då fortsette jeg og en som heter Gerd Solberg, han spilte tangenta. Han var ikke 16 år når han begynte i band i 1979. Men vi fortsette og holdt på i 2017. Og da var som duo da, og da hadde jo han en sånn musikkmaskin, og jeg spilte gitar og sang.
Hva vil du si det beste da med å spille i band?
Det beste å spille i band, det er jo å høre hva de andre holder på med, og liksom å få et sånt samarbeid på gang. Det med å spille sånn duo, det er mer, mer en jobb, altså ut. Spelat dans och i bröllop och sånt, men då spelar i band, där är liksom att höra vad andra gör och liksom, ja, och samspela.
Ja. Har du någon historia eller ting som du husker speciellt gott, alltså konserter och allt?
Nej, då men det där dansjobbarna i på 60-talet med första bandet, det var ju då var alltid mycket folk ute. Jag huskar en gång med var i Etne och då stod på scen där och spelade. Det var fullt i folk. Du såg folk, då var dörrarna öppna i bakast i salen och du såg folk helt ner på trappor omtrent. Det var fullt i folk. Men höjdpunkt var ju det så här på våra gamla dagar, man hade ju i Tempels hade ju varit vecka ifrån spelning i 20 år, mer än 25 år. Då blev det snack om att samla alla rockmusiker och dansmusiker att det är ett sånt konsert i idrottssalen på Husnes, så kallad Rock 95 som jag skrev om i Bocho då. Och det var ju väldigt käck, så då övde man 3 melodier och fick spela för en full idrottssal med det.
Ja.
Och 20 år senare då tog någon intressent upp detta här igen och arrangerade Rock 15. Och på den Rock 95 arrangemanget, där tog det upp lyd, så där kom ut en CD som hette Rock 95 och där fick med ett spår. Så där spelte med den dåligaste covern av Rolling Stones i Harder Stone som någon har gjort.
Ja, finns den sedan fortsatt?
Alltså, den finns, ja. Ja, det gjorde han. Så,
jag har inte gått ut på Spotify eller något sånt.
Nej, men jag advarte Bård Osen när jag snackade med honom att jag inte finn fram den CD:n från 95 för det är den dåligaste covern av Harder Stone.
När dere reiste runt på 60-talet, vad typ musik var det dere spilte?
Då spelte man allt ifrån Sven Ingvars till Rolling Stones. Alltså, i den tiden var det sånt att du måste finna melodier som folk likte. Och, ja, det måste ju vara dansbart då. Men det måste vara som jag tog ju det mest kända låtan i 10 år som var då på slutet av 60-talet. Men med spetsis, inte så mycket Beatles, för de hade så vanskliga arrangemang. Så vi var enkla kjeler som man måtte hålla oss till 3 akkorder plus lite. Så, men så. De som, de ser som begynner, de rockerne som begynner på 80-talet, de hade ju en helt annan filosofi. De skulle spela den musiken som de likte. Och de hade inte lust att spela till dans, för då måtte de gå på akkorder av och till med musiksmaken sin, så... Det var lite annorlunda.
Ja. Vi ska komma tillbaka igen till detta med musik lite till kort, men det är käckt att snacka lite om intressen för historia. För där har du gjort massa grejer.
Ja.
På 90-talet så blev du med i Kvinnherad kystlag. Du fortæller lite om hvorfor du blev med där och vad är det du har hållit på med?
Ja, jag tror det var då att en arbetskollega av mig som var väldigt intresserad i kystlag och sån gamla båtar. Så blev jag medlem och visst du blir medlem i ett lag och jag visar positivitet så blir du hooka. Så jag blev ganska tidig med i styret där då. Så med är ju medlem i Hordaland fylkeskystlag och på 90-talet så arrangerade med sån Hordastävne för kystlag och i Hordaland. Det var ett ganska stort arrangemang och då kom det ju en massa med båtar ifrån hela fylket. Så, men senare så har man drevet med tidigt på 2000-talet så började man bygga ett ganska stort nöst i borta på Val. Och då hade man hela processen med att hogga ut tömmer, skära det till. Det var så kallt grindarbygg då. Och köpte gamla heller ifrån Löveål. Så det var någon 70 kvadrat stort nöst. Och det har med stående en 30-fot skavlabåt. Så kom en här ifrån Savågen. Han var byggd på Heran i 1929. Men nu är den lite shabby så den må repareras. Men nu har man flyttat bort till Sunde kyst och litteraturcenter. Det är en gammal skipsbyggeri som heter Bergslagen för. Och där samarbetar med det intresselaget för kystcentret där och har gjort en stor jobb med dugnad och byggt upp en motorverkstad och reparerat förskilligt där och byggt en kaj. Så nu får kystlaget lov att ha en del båtar där på Sunde kyst och litteraturcenter. Vi har 2-3 båtar då som vi sätter på sjö, en notbåt på 26 fot och ett par feringar. Så feringarna kan folk få låna om sommaren ute och ro.
Ja. Så hvis folk girer på kystkultur, så er det å bli med i kystlaget som heter Ringen?
Ja, egentlig ja. For at da får du tilgang til båter, du kan ut og seile og forskjellig sånt. Og...
Ja. Og i 2013 så ble du med i Kvinnherad Sågelag. Hva er det Sågelaget holder på med? Ja.
Interesse for historie, det har begynt vel egentlig med at jeg fikk sånn bygdabok på 50-årsdagen. Da begynte jeg med slektsgransking og var med i Dalen og holdt på og lagde ganske en artighet der jeg ville finne ut hvor jeg kom ifra. Og da tok jeg bygdabok og så rekte jeg 9 generasjoner tilbake, og da havnet jeg på nabogården. og det har ikke med da fossenavn ifra.
Ja.
Så, og da lagde jeg masse sånne slektstre og greier. Og så av en eller annen grunn så tante min hadde en forlovede som var i amerikansk tjeneste under krigen, og jeg fant ut, jeg ville se hva dette her var for noe, og drev og forsket i, googlet på amerikanske sider, og skrev en hel historie om han. Han ble en sånn fallskjermsoldat i en sånn gruppe som hette, ja, hva heter det nå? Det heter, ja, det har jeg glemt nå.
Fallskjermjegere?
Ja, altså det var norske soldater som var i amerikansk tjeneste. De skulle ha folk som skulle komme bak tyske linjer under krigen for å, og de måtte kunne ha norsk.
Ja, sant.
Ja, og så han utdannet seg som fallskjermsoldat og var i Frankrike og bak tyske linjer der, og så skulle de slippes ned oppe i Trøndelag, i Snåsområdet. For der lå flere i samme styrken. De skulle prøve å sprenge jernbanelinje som tyskerne skulle rømme sør over landet da, i 1945. Men det var snøvær, og de måtte returnere, og flyet da datt ned over Orkenøyene, og han omkom. Mm. Så jeg skrev historien om han, og da kom jeg da til kvinners minne. Og senere så når redaktøren av kvinners minne, da var forresten gamle presten vår, Halvor Mehus, når han ville gi seg, så ble jeg spurt om å overta da. Og da var det i 2017, og senere har jeg hatt ansvar for utgivelsene der da.
Ja.
Men jeg har jo skrevet en god del artikler i deg. Men så hadde jeg en bestefar, og han var lokalpolitiker og motstandsmann under krigen, og da var det interessant å finne ut hva han hadde, og når han i papiret etter han, når han død, så var det masse dokument som var interessante. Så da i 2012, da skrev jeg en bok om han og livet hans. Han var tiltakssjef i kommunen på sin dødsdag. Han hadde ikke gått av. Han var 76 år gammel. Så han drev med sånn tiltaksarbeid hele livet.
Ja. Jens i Dalen heter denne boken.
Ja, han heter Jens Røsland. Han var egentlig bonde og småbruker, men han kom med i politikken i 1937 for Arbeider- og Småbrukerpartiet. Og så var han fisker også. Han var ivrig i fiskerorganisasjonen og var med i styret der på landsplan. Så kom han med, når han kom med i politikken, så var han var faktisk stortingskandidat i 1947 og i 1961, så han var vara til stortinget, men han kom aldri inn, så han fikk aldri komme på tinget.
Nei.
Men han hadde masse kontakter i Oslo, og da hjelpte han når han begynte å jobbe med industrireising, eller prøve å få industri til kommunen.
Hvordan var han som motstandsmann?
Jo, han jobbet i en gjeng som gjemte folk som skulle over til England, og så drev han med såkalt etterretning, da, sånne hemmelige papir som ble sendt videre til sentrale folk i Bergen. Men i april 1943, da kom tyskerne til Sunde og skulle arrestere han og svogeren hans. Nå hadde en sånn samarbeid med han hadde rømt Sverige året før. Så disse to da, Jens Røsland og Knut Grønstøl, de held fremdeles på og gjemte folk og jobbet med motstandsarbeid. Men her hadde tyskerne funnet noe papir på en gar oppe i Fana, og der stod navnet deres. Og nå skulle de ta dem. Og bestefar min, det var bare flaks, men han klarte å rømme ut i skogen, mens svågern hans, han blev teken. Och han blev sent till Tyskland och omkom de sista dagarna i krigen, i tysk fangenskap. Men bästefar, men han klart att rymma. Först rymde han över till Tysnes, men så någon dag, han låg där i veckan till dess det hade roat sig. Och så kom han tillbaka igen. Till, och då bankade han på dörr hos de andra bästeföräldrar mina, som dels på garen så jag bor nu. Och de gömte han. Han prövde att komma sig till Sverige. Han fick, jag har falsk pass, och han fick utskrivet från Bergen, där han hette något helt annat än dagen. Och men alla de som han kände i motståndsmiljö, det var omtrent arresterade då i 1943, så han kom sig inte av gårde. Så han blev liggande på loft och sig andra bästeföräldrar min i två år.
Så pass.
Ja, så han levde livet sitt omtrent på det loftet där ifrån maj 1943 till maj 1945. Men han, så far min och onklarna där och bodde på loftet där, så han gömte sig då. Men han måtte ju finna på något. Så om av och till om dagarna då, så gick han ut i skogen och hade en hund med sig. Och när han kom hem igen ifrån skogen då, så hejde han en pinne ut i tunet där så han gömte sig. Ja. Och då förstod folk att nu är han på väg hem. Och då måtte de ju checka om det var folk i området. Och... Men där bodde folk i ett hus 100 meter ifrån där. Och det blev lika överraskad som alla andra när han dök upp i 1945. Så, men av och till om nätterna så följde far min och onklarna mina han hem till garen som låg 3 kilometer av veckan då, i mörken. Då. Så han var av och till hemma i sitt eget hus. Men och så var det en kompis av mig, eller en som jag kände då, så var jag intresserad i den historien till bästefar min, och så ville han grava vidare i det. Och spurgade om jag ville skriva i bok om motståndsbevegelsen i Sunnhåland med utgångspunkt i det som skedde där i på Sunde, och jag var alltså nästan dum och sa ja, men jag sa i alla fall ja, och då blev jag ganska hållit på med det arbetet i 3-4 år tror jag. Med reste till Oslo vid flera anledningar och var på Hemmafrontmuseet och avfotograferade tusenvis av rapportsidor. Så skulle denna bakgrund för innehåll i den boken.
Ja, den boken hette Den illegale...
Det illegale Sunnhåland.
Ja, kom ut i 2021.
Ja, och den fick med god hjälp, detta kostade att laga i bok. Så den fick med 95 000 plus 60 000 i stötte för Sparbankstiftelsen. Det att ge ut. Så den boken gick i plus. Men jag fick 10 000 kronor för arbetet då. Alla dessa böckerna, lokala böckerna, det är egentligen dugnadsarbete, för att du måste sälja ett stort upplag för att det ska bli pengar då.
Ja, du får inte väldigt stor timelön i förhållande till hur många timmar du har brukt.
nej, men det är ju hobby, det är ju intresse, så det måste ju.
Ja.
Så då sån.
Den boken om Sunnhåland, fant ut något där som överraskade dig?
Ja, jag fant bästefar min, han hade inte sagt ett ord om det som skedde under krigen. Jag visste inte en gång att och det var inte fortalt att han hade gömt sig där borta i nabohuset, som jag sagt, hos bästeföräldrar mina. Men hver gång han var på kaffebesök hos föräldrar mina som bodde i nabolaget, så var han alltid borta där. Och då fick man ju nyss som ett kvart att han hade hällde på med något. Och för att den organisation som han var med i, som hette EXU på fagspråket, de hade inte lov, det var tausesbelagt, så då de gjorde under krigen hade inte lov att fortälla. De öppnade i 1989 tror jag, första gången någon hade lov att fortälla vad de hade hållit på med. Så det var aldrig snack om det.
Nej. Men vad hållit de på med då i motståndsbevegelsen i Sunnhåland?
Det började med en som hette Bjarne Thorsen, han var postexpeditör på Sunde. Och han hade kontakter i Bergen. Och en som hette Birger Larsen som var central i att sända folk över till England. Och Birger Larsen trång hjälp till att gömma folk. Och så då började Bjarne Thorsen med, och så kom Jens Rössland och Knut Grönström med i samma gängen. Och de skaffa tre båtar som gick till England. Det var Bjarne Thorsen då. Så i hösten 1941 fram till vintern 1942. Så de sände väl över 100 människor över till England. Så han Bjarne Thorsen hade en hytta ute i öynet ut förbi centrum där, och där gömte de folk. Bestefar, men han hade kontaktat i Bergen, särskilt i arbetarbevegelsen. Så han gömte, eller de kom där och kvilte sig, för att hvis tyskarna började bli för närgående i Bergen så kom de ut på land och var i perioder, och så reste de tillbaka sen och hade roat sig. Så han hade hela tio folk under krigen ifrån Bergen. Mm.
Får han köpt en bok och fortsatt idag?
Ja, nu tror jag nästan utsällt. Hur har varit på Norli, både på Bremnes och på Stord och på Husnes, men nu har de inte på Husnes längre.
Möjlig att få lånt han på biblioteket kanske?
Ja, det är exemplar på biblioteket.
Ja. Men du gav dig med bokskrivning med den. I 2023 så kom det ut denna bok som du nämnde i starten om musik. Du måste berätta lite om vad handlar den bok om?
Ja, det var så att Husnes rockklubb hade ett arrangemang och ett upplägg i 2005. Och då samlade de massa utstyr från rockhistorien i Kvinnherad på biblioteket och hade ambitioner om att skriva en bok om rockmusikare och rockmiljö. Men då blev det inte något år, så hade läget på, vad heter det, Lidöparad i åravis. Så mens jeg holdt på med den krigsboken, så begynte jeg som smått å se på, jeg vet egentlig ikke hva som gjorde det, men det tente meg at det ikke var fullført det som de hadde tenkt i 2005. Så da begynte jeg å søvnføre lokalavisene et stoff om band i Kvinnherad. For dette lokalavisen i Kvinnherad har digitalisert avisene sine nå, som Grenda, de har utgave fra 1953, og Kvinnherringen fra 1973. Så det er gullgruve for de som vil grave. Så da må du bare finne søkeord og skifte på søkeord, og da dukker det opp alle artikler som de har skrevet om ting. Og da så da er egentlig en fantastisk gullgruva.
Ja. Er det mange band som har oppstått i Kvinnherad?
Ja, det er utallige band. Det er ifra vi begynte da. Vi var jo egentlig pionerade, og det var bare 2-3 stykker før oss. Det var vel halsene jeg slo oss vel antagelig med et år. Så det var da på rundt 1965 at det liksom begynte å bli litt fart i banddannelser i kommunen. Så fortsetter det da utover med disse vanlige danseband, og da til det ble mer rockeband rundt 1980.
Vet du om det er flere enn resten av Sunnhordland? Altså skille kvinner av seg ut?
Ja, da vil jeg absolutt påstå. Altså, jeg har funnet vel 180 band i en kommune med 13 000 innbyggere, og cirka 500 aktører eller, som har vært med og spilt i band. Og da teller jeg meg fra Ølva, Hatlestrand og Rosendal og så til Halsnøy i sør.
Men hva kommer det av da, at det var så oppblomstring der?
Nei, det har jeg ikke fundert på. Altså, men jeg vet at disse her som startet litt etter oss, de sa da at de fikk inspirasjon av oss som hadde startet. Altså, det var nett så det blomstret, eller det skaut knupp ifra noen. Så disse her som faktisk er, nå skal det jo være stort Pink Floyd-prosjekt på Husnes neste helg. Og noen av de musikerne som der, de sa det at de ble inspirert av oss som hadde startet når de så bandbil våre. Så noen av de kjøpte jo instrumentet og så bare vattet på seg.
Det samme Pink Floyd-prosjektet skal vel også være på Stord?
ja, det skal være på Stord og i Sveio. Så det er utseilt på Husnes. Dette er jo tredje gangen de setter opp et sånt Pink Floyd-prosjekt, omtrent de samme musikerne. Så 2017 var det vel første gangen, og så er det 2 år siden sist.
Ja, har du sett det?
Jeg har sett det som var for 2 år siden, ja, og det er fantastisk. De stiller med sceneshow og full pakke. Og så er det jo gode musikere, og det er jo veteraner som har spilt i blues og rock og poppen hele gjengen.
Altså du må ikke være sånn ihuga Pink Floyd-fan for å få utbytte av det?
Nei, da må du ikke, men hvis du går og hører, så blir du gjerne Pink Floyd-fan etterpå.
Det er ikke det dummeste, for så vidt.
Nei,
da, da.
Nei.
Tilbake til boken din da, altså hva var mest utfordrende med å skrive den?
Nej, det utfordrande med en sån bok då är att du har ju har snart sagt 500 sensor alltså när du är färdig. Så du måste passa på för det första måste du passa på att du får med flest mesten alla då. Och så måste du ju skriva rätt om det och så men jag har ju intervjuat någon av dig bland andra många av dig så är Pink Floyd projektet för att de har ju hållit på sedan 1980 och genomför det också. Så men dessvärre så fick med lite en mail ifrån en som var uteglömt. Eller det var ett band man hade glömt. Och då var det man har inte glömt det heller men i redaktionen så hade med hade det surrat sånn att det var inte kommit med. Men hade de. Men nu ska jag lägga ut en liten snutt på Facebook nu och skriva om dig och så höra om det flera som syns de borde vara med.
Ja, sant. Ja. Kan du komma i upplag 2 då eventuellt? Reviderat utgåva.
Jag tror inte det är så lurt för man har ganska stort upplagande först som måste säljas först.
Sant. Men vad typ av band var det mest av då på den tiden där eller upp genom historien vad har varit mest av?
Det är väl det var väl den danseband tiden eller den då när det var dansa på lokaler. Det är väl de som var de flesta. För då var det band både på Ölve och ja in i kvar en krok omtrent. Så när den här rockböljan kom så blev de väl lite färre då, men många av de blev ju goda och blev kända. Och du har ju Matti Rössland som han ska ju vara med på Husnes nu med Lervik Mansko bland annat den 14 eller 15 februari. Och det var ju folk som reste på turné i utlandet. Du kan gå på YouTube och finna konserter i Tyskland med band ifrån kvinnor, bland annat någon som heter Emmerhoff and the Melancholy Babies. Det ligger 40 minuter med dig på YouTube. och flera av de och reste. Och så var det ju en gäng som hade spelat sån black metal musik lite harare. De jag var på turné i utlandet.
Vet du om någon har blivit inspirerad att göra comeback efter att du har skrivit om det?
Nej, det har jag inte hört något om, för de håller ju på ändå många av de.
Ja, sant.
Och, men det är ju så få arenor egentligen att uppträ på nu. Så du måste mesten vara bland dig som kommer med i ett sånt projekt. För uteplatsen är ju upptäckna trubadurer och kanske sånt.
Ja, det är inte så ofta en spelar upp till dans längre.
Det är helt slut, tror jag.
Vad ska du göra då?
Nej, jag vet inte, den nya generationen har väl inte den där alltså där dansgenen i sig. För då när vi började på slutet på 60-talet så var ju då var ju dansen så var den sociala arenan. Där samlades ju både 16-åringen och 60-åringen runt samma i det samma miljö kan du säga. Och det var ju då tillbudet så var om du ville göra på något så inte du gjorde hemma. Men senare så har det ju, då övertog ju dessa restaurangerna och uteplatserna så Men det är ju så dyrt att lägga ett band nu att du kan inte försvara det ekonomiskt.
Vet du då, är det generellt mindre band som blir dannade nu än för?
Ja. Ja, och ja, det är ju det är väl mest inte band som blir dannade. Jag snackar med en som är kämpegod trummis nu. Han hade funnit sig ett band i Odda, så, men det blir bara, har snart sagt, källarlokalet i över och så gärna uppträder ett par gånger. Och så. Det som sker nu är ju att de lagar musik själv och presenterar gärna bara som soloartist. Man har ju hela artister i Kvinnherra nu som blir spelar EA-lista i radion med en som heter Marion Woodset. Hur är ju, men hur lagar musiken sin själv och har väl en producent och någon som hur samarbetar med. Och Elsie Bay hur, har ju varit i Grand Prix ett par gånger och lagt musik och det. Och nu hade vi lagt musik så presenterat i Luxemburg. Jag tror det blev nummer 2 i den luxemburgska finalen. Den samma Elsie Bay är ju dotter till en känd country-sangerinna som heter Anita Lunde som spelade i 3 countryband på 80-talet. Blev nordisk mästare i country bland annat. Så det går liksom i släkt då. Och bästefar till hur Elsie Bay, han spelade i bröllopet våras.
Så
det ser ut som en säckor i släkte.
Ja, du var inne på att far din hade, sant? Alltså den här arv och miljö har ju något att säga säkert.
Ja, det är jag säker på. Alltså, du blir nog inspirerad. Visst är det någon i familjen som håller på med något så blir du nog inspirerad. Ja.
Ja. Tänker du att det är dumt att ungdomarna går glipp av det och både spela i band och vara med på dans som du hade?
Absolut. För att det där med att pröva för ting till i lag, då är väldigt, jag syns i alla fall det är väldigt käckt att ha gett mig mycket. Men mötes ju en gäng nu och med sånt på 70 plus, nej inte 70 plus men 70 genomsnitt då, någon gång i året och synger gamla popsånger och tar ett glas öl och spelar gitarr och men nu med uppträder bär helt lokalt om en 8-10 gott vuxna gutter, så kallar sig för Sundegutarna. Men nästa onsdag ska vi på Husnestuna, den lokala kyrkan, där är min fasta gäster och synger för dig.
Ja, då sätter de säkert pris på det.
Ja, med hjärtligt välkomna där.
Du nämnde att du har en relativt stort upplag igen av en bok. Hur är det folk kan köpa?
Ja, den blir, det är stort sett på bokhandeln på Husnes. Men vi kommer att presentera oss lite utöver våren då med ja, visa oss lite fram så att vi hoppar för att sälja lite fler.
Ja, finns väl i en nettbokhandelog hvis inte en tar turen helt till Husnes?
Ja, du kan få köpa en nettbokhandelog. Ja. Det är inte vanskeligt att få tag i boken.
Alltså, hvis du är lite intresserad i musikhistorie från Husnes och Kvinnherad så är det.
Ja, då är det där du finner det.
Du har inte fått andra som har klagat på faktafel liksom i boken?
Nej, faktiskt inte. Själv om det har gått ut omtrent 300 exemplar så där har inte varit någon som har kommenterat det. Nej.
Det har inte. Så har du gett dig helt med bokskriving. Du har ett nytt projekt på gång. Du måste fortälla lite om vad det är för något.
Ja, det var i fjol en gång då att jag blev kontaktad om jag ville skriva lite om jubileet i kyrkene på Husnes och Halsnøy. Vedkommande så hade halvstekken på sig uppdrag hade träckt sig så jag sa först nej men så var det så fristande, jag hade inte något mer att grava i så tänkte jag måtte jag tog på mig detta här då och det är mycket arbete men jag ångrar egentligen inte på det för att jag får insyn i jag är ju inte så ivrig kyrkogängare men jag har upptäckten av kultur och kyrka är ju en viktig kulturbärare så att det blev ganska intressant detta och jag blev överraskad över hur mycket arbete som blev gjort på frivillig basis i kyrkosammanhang och hur standhaftiga de är och hur de håller på. Det är ju två av dessa här som hör till socknen vår och står så för att pris för arbete i det har gjort i vad heter det, Hordaland socknråd eller något sånt. Så det överraskar mig egentligen hur mycket som blir gjort i sån förbindelse med kyrka och bedehusarbete.
Så det handlar inte kun om bygge liksom, det handlar lite om allt som sker.
Ja, jag har inte fått helt mandat. Jag har varit på möte med den boknämnd och fått klarsignal att hålla på och skriva. Och så den historien om kyrkan är den förhållsvis grej. Men jag menar att det bör synliggöras det som föregår runt kyrkan. Jag har beställt 128 boksidor hos Kapabel förlag. Men jag lurer på mycket. Det blir lite mer. Så för att det är sånt som är popbok och det är jag måste glömma någon som har gjort en jobb. För att då det är viktigt att få med det som bör komma med.
Absolut. Vad tid är den boken ska komma ut av sån cirka?
Jubileet ska vara i slutet på augusti 2024. För då är kyrkan på Eid på Halsnäs 200 år och kyrkan på Husnäs 150 år. Så då ska det vara arrangemang i kyrkorna med olika upplägg då. Och så är det denna boken då, det jubileet.
Det är lite stas att få lov till vara den som skriver ting säkert.
Jag tänker inte så mycket på det. Jag tänker mer på glädje med att driva och rota i papper och arkiv och finna och så liksom få det fram i dagen. Då är det käckast det. Så...
Men kyrkan har sikkert ikke digitalisert så mye, så da må du inn og bla i...
Ja, Nasjonalbiblioteket også er en fantastisk arena å finne stoff i, for at mye av historisk materiale der ligger oppe. Så der finner en absolutt alt om hvordan kyrkan var før, og det utgir sånne årbøker om for eksempel kyrkan i Søndre Bergenhus Amt og sånne... Okay.
Du har ikke begynt å planlegge fremtidige prosjekter, altså har du, hva blir neste?
Nei, nå er jeg snart 76 år, så da har jeg har ett motto da, at nå skal jeg ikke ha tidsfrister lenger. Nå har jeg levd med disse tidsfristerne i mange år, og ting må være ferdig til den og den datoen, så nå må det roe. Nå vil jeg kose meg med sosialt med jeg vil bruke litt mer tid på denne bergslagen som jeg snakker om, den gjengen som er der, og gjøre små dugnad og ja, ta en kaffekopp og preke skrøne med.
Det høres ut som en god plan. Jeg pleier alltid å spørre om folk er aktive i sosiale medier, om folk kan følge dem. Har du noe Facebook-side eller sånn som der du legger ut informasjon om det som du holder på med?
Ja, jeg er på Facebook, men jeg legger ut bare av og til litt småtteri da, men jeg er ikke aktiv der, men jeg har lagt ut en del i forbindelse med denne boken og kommer til å fortsette med det. Men jeg legger ikke ut hva jeg har til middag.
Nei. Ja, men bra. Da sier jeg tusen takk for at du tok turen her i studio, og så håper jeg at folk har lyst til å både sjekke ut bøkene som du har gitt ut, og eventuelt få med seg en konsert hvis du skal ut og ha en konsert en gang.
Ja, jeg er av og til ute og tar gitaren med og spiller og synger litt. Jeg blir ofte, så senest lørdag, som at jeg ut i en pensionistlag og bare forsanger og spiller gitar til allsanger og sånt.
Så folk kan boka deg inn enda?
Nei, bok.
Du har ikke agent enda?
Nei, jeg har ikke agent.
Ja, men bra. Ja. Takk for at du brukte litt tid her med oss i hvert fall.
Ja, det var bare koselig å være her.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre fra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no.
Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.